Simona Liljus Lappalainen, veterinär och också en aktiv hundfantast. Här kring fötterna på oss och springer det en svart labrador Hannek och en rottweiler Tik. Och de är helt underbara, vi har hälsat på dem hemskt hjärtligt här. Och du bor ju då inte direkt i stan eftersom du bor här i Östersund. Men någonting som många människor nu har undrat över efter det att det kom de här nyheterna om att hundattacker har ökat, och speciellt i städer. Det finns ju jättemånga människor som är rädda för hundar, och det här gör ju inte saken bättre. Men många människor som bor i städer vill ha hundar. Så Simona, om man vill ha en hund i staden, vilka saker är då viktiga att ta reda på och lära sig själva hunden?
Jag tror nästan en av de mest grundläggande sakerna är det att du tar ansvar för det där djuret. Det är egentligen, tycker jag, liksom A och O. Plus det där att du vet att hurdan typs hund det är du har skaffat dig.
Nå, ansvar över djuret, det låter jättebra, men vad betyder det? Så där i vardagen, vad betyder det på riktigt? Det är klart att alla tänker att då jag tar den här valpen så jag älskar den och kommer att ta jättebra hand om den. Men vad betyder det att ta ansvar för ett djur i en stad?
Jag skulle säga att det som jag tycker att det är ansvar för hunden är ju, ja, klart det där att den har välmående är ju såklart nummer ett. Men jag skulle nästan säga det där att den får tillräckligt motion, att den får, den behöver också tankearbete. Att det är inte bara det där att man går och springer en timmes länk med den eller går till hundparken med den, men också det där att den får gymnastisera sig hjärna också. Det är mycket viktigt för många hundar. Men så att säga att du lite lär känna och att du liksom vet hur du ska vara med det där djuret. Speciellt när man bor i stan, för att när det är som sagt det där att, som du sa, att det är många människor som är rädda för hundar, speciellt stora hundar. Så att du vet hur du ska vara liksom med det där djuret.
Mm. No, det att det är viktigt att ta reda på hur den ras som passar just mig och min familj, det ska vi återkomma till om en liten stund. Men om vi ändå går tillbaka till att, alltså, du talar om motionens betydelse, du talar om tankearbetets betydelse. Hurdant tankearbete behöver en aktiv hund?
Ska vi säga, tankearbete behöver ju inte vara dessvidare mera än det att du kan göra till exempel ett par uppgifter med den här hunden. Och jag menar, det behöver inte vara så att du sätter en halvtimme, en timme liksom tid på det, utan bara liksom till exempel det här att när du går ut med hunden, att du till exempel har den och väntar en stund. För att då är det liksom allt sånt här som det måste liksom, så att säga, göra någonting. Och det är ju oftast det där också att hundar tycker om när de får uppgifter. Eller det att den lär sig att hämta självkopple, eller att den lär sig att hämta dina skor till exempel före man går ut eller någonting sånt här. Det är en tankearbete för den. Det behöver inte nödvändigtvis vara det att du går till en plan och börjar göra vissa uppgifter med den där. Utan just liksom sånt här som du kan använda i vardagen. För det är ju lika ivriga som barn på att göra liksom att om de får små uppgifter i samband med det. Och då kan det också vara lättare till exempel att om man har problem med hunden, att den är blir otroligt ivrig och börjar skälla om man bor i höghus, och den börjar skälla otroligt mycket antingen när man kommer hem eller när man just ska gå ut, så kan man med sådana små uppgifter liksom få det beteende liksom och lätta. Mm.
Sen talar man mycket om sociala färdigheter som är lika viktiga för djuren som de är för människorna. Mm. Vi måste lära oss small talk och vi måste lära oss att vara artiga och hänsynsfulla mot våra medmänniskor. Ska man gå på lydnadsträning med hundar, eller kan man lära dem själv, och vad behöver de kunna? Gå förbi andra hundar, förbi andra människor med vanligt?
Jag tror inte alla behöver gå definitivt på lydnadskurser liksom med sina hundar, utan jag tror att sunt bondförnuft så brukar oftast liksom vara det där som hjälper oss nog tillräckligt. Just som du sa, att hunden ska ju kunna gå förbi andra hundar, andra människor liksom och sånt här. Ja, hundar ska kunna komma överens med andra människor och andra hundar, men å andra sidan måste vi också komma ihåg att det finns lika många olika hundar som det finns människor, och alla människor kommer inte heller överens med alla människor eller alla djur. Att det är också sen sån här, men bara så att säga att man själv uppfattar att vad ens hunds starka sidor och vad ens brister är.
Mm. Så om jag tolkar det rätt så passar till exempel inte alla hundar att leka med andra hundar i hundparker?
Nej, jag tror inte det, för att som sagt att som det är liksom med människor också, det finns samma, tycker jag, med hundar, att det finns extroverta och det finns introverta hundar, och det finns sådana som de bara inte liksom njuter av att vara till exempel i en hundpark, och det är inte en trevlig grej för dem. Och sen finns det de som liksom, det är de, när de vet att nu ska vi gå dit, så de viftar på svansen och de kan gläfsa och de är liksom helt sådär att de hoppar mot den där dörren när de går dit. Att det är nog på det sättet att det finns skillnader.
Då, du talar om motionens betydelse. Är det tillräckligt motion att gå längs med en stadsgator? Eller borde man ta sig ut på landet eller ut i skogarna?
No, jag skulle säga nästan att där är det också hemskt beroende på hunden. Och jag skulle inte säga att det ens liksom har att göra med rasen, utan det har just att göra med stimuli. Att det, nu kan en hund få av en timmes promenad längs stadsgator, så kan den få, ja, den kanske nu inte får liksom motionsmässigt lika mycket som när den springer en timme i skogen, men att när den reagerar på alla cyklister, olika människor, olika hundar, så det tröttar ut den på ett helt annat sätt, och då kan den liksom vara lika trött som en hund som har sprungit en timme i skogen. Men i alla fall skulle jag ändå lägga stort värde på det där att den här hunden ändå med jämna mellanrum skulle också få liksom springa och ha ett, göra ett sånt liksom beteende som är naturligt för den.
Och sen finns det ett allt ökande antal människor som har hunden med sig i en hobby, eller har en hobby som på ett sätt kretsar kring hunden. Det finns folk som tävlar i lydnad, det finns folk som tävlar i spårning, det finns människor som har sina hundar som räddningshundar, lär dem att leta efter människor i ruiner, det finns folk som har sökhundar. En sak som jag funderar på är att de här hundarna är ofta väldigt skarpa hundar, väldigt snabbt reagerande. Och kanske, om man vill uttrycka det, till och med hetsiga hundar. Jag har varit med om att en hundägare betalade ungefär 3 vinterrockar per år för att hennes hund nappade tag i folk när det blev trångt i hissar eller köer eller liknande. Vad ska man tänka på här om man är en aktiv hundägare och vet om att ens hund är skarp? Ska man då liksom undvika vissa situationer?
Ja, det är ju klart det där att börja det sen inverka på omgivningen, att din hund liksom reagerar och det är andra människor eller andra hundar som sen kan möjligtvis bli skadade eller bli bara rädda. Det behöver ju inte liksom nödvändigtvis vara det att det blir en sår eller någonting sånt här. Så då måste man nog fundera att hur kan man lösa det här problemet för att kunna liksom vara i den omgivningen med den hunden. Och det behöver ju inte definitivt vara ens en sportshund eller en sån här just tävlingshund, utan det kan vara vilken hund som helst. Det kan finnas en liten hund och bara när någon kommer tillräckligt nära och sånt, så kan den också hoppa upp och nappa i byxbunten. Att det har ju inte heller nödvändigtvis att göra med sådana som är liksom träningshundar.
No, om man har en problemhund, det finns ju många problem. Det finns hundar som källar, lider av separationsångest så att de källar, ägaren vet ingenting men grannarna vet mycket noga när ägaren är borta. Det finns hundar som reagerar på hissen, det finns hundar som är överspända, det finns hundar som får problem med att hantera sin aggressivitet gentemot andra människor, antingen på grund av rädsla eller på grund av revirtänk. Kan man söka hjälp?
Ja, definitivt. Och problemet är ju oftast så att säga i andra delen av kopplet. Alltså det är ju hos ägaren som problemet ofta är. Och det är ju också det där att det är ju jättesvårt att erkänna åt sig själv. Att hej, att nu den här min hund, min älskade hund, så fungerar inte så som jag vill i vissa situationer. Det kan också vara svårt att själv uppfatta det. Och där är det liksom definitivt jätteviktigt att söka hjälp, och speciellt att om det liksom inverkar på omgivningen.
Mm. Och det säger alltså veterinär Simona Lilius Lappalainen, som då ser en hel del av våra älsklingar i situationer som alltid inte är så behagliga. Så hon kanske ser också mycket sånt som vi inte är färdiga att se. Vi ska återkomma om en alldeles liten stund till det här med olika slags hundar och olika slags människor. Vem passar ihop med vem? Ja, veterinär Simona Lilius Lappalainen här i våra fötter, just nu med huvudet i min famn, så springer en liten rottweiler lady, mycket vacker, och en herreman labrador. Och det här är då hundar som har hittat sitt hem hos dig, som faktiskt ganska vuxna redan. Och du har också tidigare haft bland annat terriers. Det här är en fråga som är den här 1000-kronorsfrågan, om man citerar Kalle Anka. Vilken hund ska jag och min familj välja, eller jag om jag inte har en familj? Många vill ju ha klara svar. Vilken ras passar oss? Kan man få det?
Nej, det tror jag inte man kan få. Det är en jättesvår fråga. Och jag själv alltså, min första hund var en Parson Russell Terrier. Och det var liksom egentligen lite av en slump. Jag blev nog totalt, jag har alltid liksom mitt hjärta slår för terriers. Jag älskar deras lynne. Men att sen liksom så hade jag också en terrier som inte var så lyckad. Så då får man ju just att tänka sig att vad är det jag gjorde fel? Men att det är jättesvårt att säga att precis vilken ras passar vem. Och det är ju också viktigt det där att när du tar en hund så har du ju lite fundera, du har lite tänkt att okej, okay, och du har lite följt med att okej, okay, att det finns en sån här ras och de gör det här, för att det är ju oftast det där att nu funderar man ganska, oftast ändå ganska länge på liksom ett beslut att vilken ras man vill ha, så man har ju ändå lite så att säga en aning om vad man vill ha, och sen såklart finns det ju sådana situationer som det då var för oss med den här labradoren och rottweilern, att de så att säga sökte hem och inte hade jag. Vi har alltid haft labradorer i familjen nog ända sedan jag var 5 år gammal, men jag hade inte kanske själv tänkt mig labrador så där helt som första ras och verkligen inte rottweiler, och nu har jag båda två.
Och många är det ju också som ger efter för barnens chatt, och det finns tyvärr en massa otrevliga situationer som vi inte går in på här med valpfabriker och impulsköp och till och med varuhus, parkeringsplatser om man skaffar sin hund. Men det hoppas vi att ingen av er ens tänker på. Men stämmer det här med att stor hund kräver stora utrymmen? Måste man ha en femrummare i stan om man vill ha en större hund?
Ja, alltså jag måste säga att jag är av annan åsikt. Jag tror inte personligen att en stor hund behöver en femrummare i stan om du vill ha en stor hund i stan. För att när du är borta hemifrån så sover oftast hunden. Och den behöver bara sin lilla liksom, så att säga, säng eller sitt lilla utrymme vad det sover. Att det behöver inte ha ett stort utrymme. För hunden är ändå det där sociala, det som är det mest viktiga. Att liksom den kollar inte att bo jag i en enrummare eller bo jag i en femrummare. Utan där viktigheten är just på det där att den har tillräckligt att göra och att den får tillräckligt motion.
Nå, hur är det med då man har barn? Är det bättre med en liten eller en stor hund?
Det tror jag inte heller har någon skillnad. Utan det är liksom just det där att du ska titta att just det där att vilken hund som du tycker själv att skulle passa familjen liksom bäst. Och sen är det just det där att det lönar sig vara i kontakt lite med uppförare, lönar sig att vara, det är ju jättemånga som ofta sen i kompiskretsen antingen har det en sån hund eller någonting sånt att varifrån man får den där idén själv att hej, att en sån där hund ska jag ju också vilja ha, eller du har liksom sett en sån där hund på några träningar eller någonting sånt här, och så tänker du att sån där liksom hund skulle nog liksom passa oss bäst.
Men om man ingenting vet om hundar, inte något alls, och antingen tjatar barnen eller sen så blir alla ens kompisar med hund och det börjar kännas så där som att det här hör till mig. Så vilka saker ska man tänka på i sin familj? Man måste ju säkert avväga på något sätt att hurdana är vi? Så vilka saker är viktiga med tanke på hund?
Nu, alltså jag skulle säga så där att om man tänker just det här att man kanske då inte har själv alls erfarenhet av hundar tidigare. Sen måste man ju alltid komma ihåg det där att barnen, fast de tjatar och fast de vill hur mycket som helst ha, de är en stora och sånt. Så man måste komma ihåg att ja, de är i skolan redan och de kan gå ut med hunden och sånt. Men ändå måste man komma ihåg att det där ansvaret ligger alltid på den vuxna. Jag hade vuxna barn, då är situationen en annan sak, men i alla fall det där att det är ju ändå sen i sista hand så är ansvaret på föräldern, och det är också tycker jag en viktig sak att komma ihåg, för att sen är det just det där att det kan sen bli sådana situationer, det är jättegulligt med den där valpen och allt går jättefint och alla är jätteintresserade, och sen mitt i allt är valpen 7-8 månader gammal, den biter, den går inte ordentligt i koppel, och sen kan det vara att ungdomarna lite tappar intresse för den för att nu är den inte så där gullig och liten och på det sättet att det är också
sådana... Det är lika tonåring som barnen.
Ja. Och det är sen sådana saker som man inte kanske kommer på just då när man tar den där ljuvliga lilla valpen och den sover ännu 10 timmar om dagen och sen leker den lite och så går den och sover på nytt, och sen har du mitt i allt det som har ätit upp 15 skor när du kommer hem och ingen vill sen ändå gå ut med den för att de ska gå på fotis och träffa kompisar och sånt här. Man måste komma ihåg att försöka sen planera åtminstone det där första året framåt, att hur skulle det där liksom också livet se ut, för att jag tror att det kommer ändå för ganska många som en liten chock ändå, att vad det sen sist och slutligen liksom, vad det innehåller om du inte alls har någon erfarenhet tidigare.
Det här måste jag nog trösta som hundägare sen 40 år tillbaka, att det blir bättre. Det är det första, ett till ett och ett halvt år som kan vara lite bökigt, men det finns inget klokare än en gammal hund.
Ja.
Men fortfarande, om vi återgår till det, så vad ska man tänka på i sin egen livsföring som är avgörande för hur den hund man skaffar?
Det är jättesvårt att säga att precis vilken ras passar vem.
Stämmer det här med att stor hund kräver stora utrymmen? Måste man ha en femrummare i stan om man vill ha en större hund?
Jag måste säga att jag är av annan åsikt. Jag tror inte personligen att en stor hund behöver en femrummare i stan om du vill ha en stor hund i stan. För att när du är borta hemifrån så sover oftast hunden. Och den behöver bara sin lilla säng eller sitt lilla utrymme var det sover. För hunden är ändå det där sociala, det som är det mest viktiga. Att den kollar inte att bo jag i en enrummare eller bo jag i en femrummare. Utan där är det mera liksom viktigheten just på det där att den har tillräckligt att göra och att den får tillräckligt motion.
Men hur är det med då man har barn? Är det bättre med en liten eller en stor hund?
Det tror jag inte heller har någon skillnad, utan det är liksom just det där att du ska titta att vilken hund som du tycker själv att skulle passa familjen liksom bäst. Och sen är det just det där att det lönar sig vara i kontakt lite med uppförare, lönar sig att vara, det är ju jättemånga som ofta sen i kompiskretsen antingen har det en sån hund eller någonting sånt att varifrån man får den där idén själv att hej, att en sån där hund ska jag ju också vilja ha.
Men om man ingenting vet om hundar, inte något alls, och antingen tjata barnen eller sen så blir alla ens kompisar med hund. Och det börjar kännas så där som att det här hör till mig. Så vilka saker ska man tänka på i sin familj? Man måste ju säkert avväga på något sätt att hurdana är vi. Så vilka saker är viktiga med tanke på hund?
Ja, det var en bra och svår fråga. Det är nog det där, alltså det är det där sociala som den kräver. I en barnfamilj ändå. Det är ändå mera liv och det är mera allt som händer och barn springer in och barn springer ut. Där skulle jag nog se en sån här liksom social ras nog som nästan som en nummer ett. Och såklart som labradorägare och just eftersom vi alltid har haft labradorer så alltså retrievra är nog, alltså de är ju jätteaktiva nog. Att det kommer ju också lite sådär som en, många blir lite förvånade över hur aktiva de är, men att de är härliga familjehundar.
Så labbis?
Labbis, golden retriever. Mm. Och som sagt, alltså, det är jättesvårt att nämna liksom, vissa raser. För att det är som sagt,
men
om
du tvingar att... det. någon sån där liten fickhund? Är det någon ras som...
No, alltså, jag måste nog säga att alltså, mitt hjärta slår ju nog för terriers nog. Att Jack Russell, Parson Russell, det här, alltså, de passar nog också som familjehundar. Mm. Det är ju nog skarpa hundar, men alltså de är jättesociala och de kommer nästan överens med alla. Och just det där att om det känns att okej, jag vill kanske inte ha en 25-30 kilos hund. Sen också pudel är också en bra exempel. Och det är ju alltså det är ju en av de fiffigaste hundraserna. Det måste man ju också komma ihåg sen att det är det, men att det är också
liksom... Så i brist på att du hittar på någonting åt dem att göra så hittar de på dig själv?
Ja, det brukar vara så. Ja. Och de lär sig allt möjligt sen, att sen kan man ha barnen och lära dem alla möjliga cirkustrick och allt sånt här. Att det är ju också liksom en rolig sak. Och sen är det för barnfamiljer tycker jag är viktigt det där att sen måste man komma ihåg också det där att för hunden är också vilan hemskt viktig. Och det där att du också låter den där hunden, för att när den har mycket, i och med att det händer hela tiden mycket i vardagen, så det är hemskt viktigt också att den där hunden får vila, att den får ha den där egna stället var den liksom får vara helt i fred. Att det är också en hemskt viktig sak att komma ihåg.
Nå, om vi tar följande skede i livet, då ska vi ta ett exempel. Till exempel efter skilsmässan inser att jag vill ha någon att vara tillsammans med, jag vill ha någon att dela mitt liv med, men inte nödvändigtvis en människa. Och jag är ganska aktiv och jag kanske vill gå ut bland andra hundägare. Vilka hundar skulle du då säga att skulle kunna vara alternativ att ta reda på mer om?
No, då skulle jag nästan säga att just sådana här australiensiska vallhundarna, border collie, att om man vill pröva på agility eller någonting sånt här, så det är ju liksom, vi har ju jättefina border collies till exempel i Finland, att det är ju, och vi har jättefina sportdagar lite hundar i Finland, att det är ju på en jättehög nivå om man tänker på hela Europa annars också. Så där skulle jag nästan kolla, eller just en pudelpassar här också, den är en aktiv hund också, och vad heter det, man kan använda den till sport också. Sen finns det ju klart de här sen chefer och de här vallhundarna och sånt här, lite beroende på att vad du själv har tänkt att du skulle vilja göra. Det är ju klart att du kan göra lite allt möjligt med alla hundar, men att det är ju klart att vissa raser är ju sen liksom mera in sen för vissa grenar.
Mm. Och även om man bor i staden och är på jobb sina 8-9 timmar per dag, så kan man då alltså ha en så här aktiv hund om man då sysselsätter den på kvällen?
Ja, definitivt. Det är ju, alltså det, jag menar, det är ju klart ideal om man skulle kunna liksom så att hunden aldrig skulle behöva vara ensam hemma eller långa tider liksom hemma. Men att största delen ändå har ju 8-9 timmars liksom arbetsdagar, att den här hunden måste den tiden oftast vara. Men att där är det viktigt sen att ändå då dela upp att antingen då på morgonen eller på kvällen, att sen då göra den där aktiviteten med hunden.
Mm. Och sen går vi till pensionärspar som inser att ups, vi behöver en personlig tränare. Någon som tar oss ut på promenad, någon som vi kan skämma bort lite med lite för mycket kakor och sen inser att vi måste gå ut och gå med. Vad skulle du där rekommendera för raser?
Nu där alltså ser jag ganska mycket. Så till exempel sån här Bichon Frisé som är en sån här liten vit hund, den är aktiv och jättetrevlig och social till lunne, men att ändå liksom en lugn hund på det sättet. Och sen finns det ju några av andra också, det finns Havanna-hunden, jag kommer nu inte ihåg riktigt vad den heter, men liksom lite samma typ som den här Bichon Frisé, så finns det ju också, inte säger heller att varför inte aktivare hundar också, att jag menar det att fast man är pensionerad så betyder det ju inte att då har man ju oftast mera tid också, så jag menar just till exempel någon spaniel också, är inte alls omöjligt, terrier, pudel, men att ska vi säga att oftast nog pensionerade de kunder som jag har sett i jobbet, så de har just någon sån här Bichon Frisé just det, och pudel, någonting i den här stilen, eller en liten terrier, just då vi kan ha då Guiden Terrier, Bestie, någon av de här, det är också jättetrevliga. De är inte så starka till lynne som de här Jack Russellarna och de här, utan just de här Guiden Terrier, så både terrier och de här, så de är lite lättare till lynne sen.
Och du var då inne här på att då man är borta hela dagen så är hunden ensam. Det är många människor idag som skaffar inte bara 2 utan till och med 3 hundar. Mm. Vad ställer det för krav?
Då måste man ju igen fundera på att vad varje individ av dem behöver. Men att jag skulle inte säga i alla fall nu själv att nu när den här rottweilern kom för 5 månader sen till oss, så inte skulle jag säga att vår vardag på det stället har förändrat sig så mycket. Förutom att hundmat går mera åt. Men att liksom... Och sen på något sätt kanske det känns för en själv kanske lite bättre att de har lite sällskap av varandra. Det kan ju vara, det är säkert mera en sån sak som är mellan ens egna öron, men att det på något sätt kanske känns lite bättre att när de blir för dagen här, fast de då som sagt sover säkert största delen av tiden, så är det ändå det där att de har den där liksom andra där.
Mm. No, sen förstås ingenting gott utan någonting ont, det vill säga hundar är djur och regleras av sina hormoner som också vi gör. Hur mycket kan sån här flockdynamik sen ställa till med problem?
Det finns nog problem just det att det helt som du sa, att ju större oftast flocken blir och lite beroende på hurdana hundar du har, så där blir ju en sån här, som du sa, en viss dynamik bland dem, och det är inte alls omöjligt, och det tyvärr finns det av dem som sen, speciellt de som är lite sådär starkare till lynne, att det blir situationer och då vet man ju inte vad som har hänt och du kommer hem och hundarna är liksom helt bitna, har bit i varandra, man vet inte vad som har hänt där och sånt, att det är nog saker som man måste vara hemskt på tå när man börjar just skaffa sig. Och jag skulle kanske säga att risken för det där stiger när du börjar ha över 2 hundar. Det är klart, 2 hundar räcker ju för att det, jag menar, i värsta fall. Ja, exakt, just det. Men att just det där, och sen ifall liksom det blir några situationer, så just då för säkerhets skull då liksom kanske sätta dem skilt åt när man inte själv är liksom där, för att en del sen kan ha det där att när inte det där flockens ledare är på plats, så då kan de där situationerna hända. Och sen är det ju också en hemskt viktig sak det där att du ska kunna vara ägare för en hund för att kunna liksom sen vara ägare för flera hundar. Det är ändå det där att när du skaffar dig flera hundar så är det ändå det där att hela familjedynamiken förändrar sig då. Det har jag märkt nu själv också här, att den här rottweilern, hon har anpassat sig helt jättebra, men hon är ändå en stark tik, och hon är liksom ändå, speciellt när hon blir ivrig och sådär, så är hon ganska sådär, vill leka ganska sådär hårt med den där hanen, och han tycker inte alltid att det är en helt trevlig sak. Och då måste man också komma ihåg det där att vad som är bäst för båda hundarna, och just det där att om man inte, att man måste nog klara
det. Du måste veta hur du är en ledare då,
typ. Ja, exakt. Ja, du måste veta det, och sen just det där att sen först när du vet att du klarar av den där ena hunden, så sen liksom först börja fundera på flera. Och sen också det där att om du märker också sån situation, att om du märker att hej, den här gruppdynamiken bara inte fungerar, så är det också en sån sak som man måste fundera att då kan du möjligtvis inte behålla de där hundarna.
Mm. Nå, efter alla de här problemen, vad ger det för en familj eller en människa då att ha de här hundarna eller den här hunden?
Alltså det ger nog jättemycket välmående, skulle jag säga. Att det, jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan hundar. Att jag var en kort stund, så var jag kanske en och en halv månad utan hund. Alltså det var nog liksom hemskt. Och det är ju det där att jag menar, största orsaken varför människor tar hundar, det är ju för oss själva. Vi tar ju det för själviska liksom orsaker. För att vi, som sagt, vi får ju så otroligt välmående av det. Och sen är det ju, tycker jag också, det där att själv som småbarnsmamma är det där, jag tycker det är viktigt att barnen lär sig vara med djur och att respektera djuren. Och sen också det där som nu har visats i olika undersökningar också, det där att mindre allergier när de är i kontakt med djur också. Att fast det är liksom just för helt själviska orsaker, så är det nog liksom så att man får nog jättemycket välmående av det.
Lint att den här nästan står på rottweilern, men mamma är alltid med. Tack veterinär Simona Liljus-Lappalainen för det här.
Tusen tack, Pia.